igen, det är hockeymåndag eller kanske tisdag eller onsdag beroende på när ni lyssnar det här. Det är i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Hockeystudions podd. Och nu börjar vi närma oss slutet av säsongen och det är nu allt roligt börjar med slutspel och kvalspel. Det är jag, Hans Abrahamsson, som har podden idag. Vi har bjudit in, vad ska vi kalla det för, hockeypensionären Mattias Kålan Karlsson.
Ja, tack. Vad kul att man blir kallad det nu för tiden.
Är det, vad säger du när du presenterar det för folk eller när du ska göra? Vad säger du då för något?
Men de flesta vet väl vem jag är, så jag behöver nog inte säga att jag är hockeypensionär. Och vet de inte vem jag är, så är det bara bra. Då får man börja om från början.
Precis. Spännande och jättetrevligt att du kunde vara med då. Hur ser du på Kålans karriär, Abris?
Väldigt gedigen karriär. Många olika länder, många olika ligor, många olika lag. Han har hunnit sett och varit med mycket, kan jag tänka mig.
Och jag är lite nyfiken på, som hockeyspelare, hur kommer man fram till att det är game over? Vad är det som händer och vad är det för något som sker i kroppen och knoppen att man väljer att liksom, ja, avsluta allting?
Jag tror att det är väldigt olika från fall till fall hur man upplever och vad man har för, om du har familj till exempel, kanske det spelar en stor roll i allting. Men som för mig tycker jag, det var väl ett beslut som kanske började gro redan i fjol när vi bytte tränare, där när jag gick från att spela mest i laget till att inte få spela alls. Man börjar komma upp i åren och då tycker jag inte att det är så kul om man inte får spela. Jag har ju nästan aldrig varit med om det i min karriär att man inte får istid. Så det började väl sås ett frö där, och sen i och med att den här säsongen blev som den blev med ingen publik. Det tycker inte jag har... Jag har varit och sett en match, jag tycker inte att det ser inte så kul ut. Så att jag fick inte det här... Jag var lite osäker innan. Jag kollade på Leksand-Skellefteå. Det var någon gång runt jul, tror jag. Och då var jag lite så här, undrar om jag kommer vilja ge mig tillbaka till hockeyn bara för att jag blir så sugen när jag tittar på matchen. Men så kände jag verkligen inte, och det var ganska skönt. Då fick jag väl ytterligare bekräftat att jag kanske inte skulle spela. Jag tror att den största grejen som avgjorde allting var väl egentligen att jag, som Abris säger där, jag har varit iväg och spelat på många olika ställen. Jag har testat det mesta. Så jag kände väl inte att jag ville dra iväg någonstans själv. Och om jag skulle göra det så skulle det vara en väldigt kort tid i så fall. Men jag ville ju egentligen inte åka själv. Utan jag har, min familj bor här i Leksand och det är här jag vill vara. Så när jag inte fick något nytt kontrakt här, så då var det väl ganska nära till hands att jag skulle sluta. Jag var faktiskt och provtränade med Borlänge väldigt tidigt. Det var ju någon gång i augusti. Men där kände jag också att mitt huvud var inte riktigt med. Så då tycker jag att det är svårt att kommitta sig till någonting om man inte mentalt med i huvudet. För man måste ändå tycka att hockey är det roligaste som finns, eller bland det roligaste som finns. Och om man inte kan motivera sig till att stanna kvar och gå på ett möte, men då kanske man får tacka för sig. Och det var ungefär så jag kände just då.
Du fyller ju 36 här i april, om en månad ungefär. Mm. Hade du egentligen velat spela SHL kanske och Leksand något mer år? Eller var det liksom ett bra läge att hoppa av?
Nej, men jag säger så här, hade jag haft ett år till på kontraktet så hade jag fortsatt att spela. Det är ju ingen snack om saken. Och skulle det ha varit så att de hade erbjudit mig ett år till så hade jag ju inte tackat nej. Då hade jag ju fortsatt att spela, för jag tycker ju hockey är fruktansvärt kul. Men i och med att jag inte fick vara kvar i Leksand, så då tror jag nog att min mentala, ja, att jag skulle vara redo för att spela sjönk ganska mycket. För jag kände ändå att jag hade gjort allt jag kunde i Leksand, och sen när man inte fick vara kvar, då kanske det är läge att sluta.
Vi ska kasta oss in i dagens program och vi ska börja prata om en rankinglista som vi satte ihop här förra veckan. Sportbladets så kallade experter, i alla fall Sportbladets hockeyjournalister. Och det här var det lite bass runt och vi fick en del frågor. Jag kan väl läsa upp för dig, Kålan, lite vår topp 10 här, så får du tycka till och såga. Det är väl skönt att du kan såga oss för en gångs skull. För vi har väl varit kritiska på dig kanske genom åren och haft synpunkter på ja, spel och så vidare. Så nu får du ge igen om du tycker att vår lista inte stämmer eller har grova fel eller någonting. Men vi kommer i alla fall fram till att, och då funkar det ju så här när vi sätter upp en lista att alla som jobbar med ishockey på Sportbladet, de får skicka in en topp 30-lista eller en topp 25-lista och så sammanställer vi det här då och så räknar man ihop poängen då, så att det blir någon typ av snittlista eller snittranking då. Men vi satte som etta Marek Hrivík, tvåa Emil Pettersson, trea Carter Camper, fyra Jonathan Berggren, femma Oskar Alsenfelt, sexa Dennis Everberg, sjua Joakim Lindström, åtta Viktor Fast, nia Erik Gellinas. Och på en tionde plats hamnade Simon Ryfors. Har vi rökt svampar, Kolan, eller är vi rätt ute?
Nej, men jag tror ju från den där topp 10-listan så kan du ju nästan sätta vem som helst längst upp. Jag kan väl ändå tycka kanske att ja, men Marek, Emil Pettersson, även Simon Ryfors, det är väl, och Carter Camper. Jag tycker det är de som kanske har stuckit ut mest av alla i år. Men annars så tycker jag att det är ganska jämnt precis under det. Det finns ju många som är med och nosar. Så det är svårt att sätta ihop en topp 10-lista. Det finns ju så många bra spelare som har varit bra i år.
Ja, Brice, vi har fått lite kritik här för att vi inte har med Marcus Ljung. Vi har inte med Brock Little. Vi har inte med Anton Wedin. Sen finns det säkert lite spridda kritikskurar. Men just de här tre namnen känner man att det har liksom bubblat om. Att de inte kom med på topp 40 då. Vad ska vi ge för försvarstal, tycker du?
Ja, precis. Ska jag gå ut och försvara er då kanske? Så att, jag tänkte lite på Johan Garpenlöv. Det är lite samma sak. När han presenterar sin trupp så får han alltid frågor om vilka som inte är med. Och det har varit lite samma sak här faktiskt. Det har varit mer fokus på de som inte har varit med än de som har varit med. Men det är väl kul att det är så. Alla de här tre hade ju kunnat vara med på listan. Det är ju inget snack om det. Så man hittar någon gemensam nämnare så är väl liksom att kravbilden på de här spelarna var ju väldigt, väldigt hög inför säsongen. Och de har också haft skadeproblem under säsongen. Det är väl de två gemensamma nämnarna de här spelarna har. Det är ju några av våra absolut högst betalda spelare i hela SHL. Så det är klart att då ligger ju ribban också ganska högt. Det kommer man ju inte ifrån. Och tittar man på exempel av Brock Little så han har gjort 26 poäng på 28 matcher. Det är ju... Men samtidigt han har spelat lite mer än halva serien i antal matcher. Han har skadat två månader där och jag tycker inte att han har varit supervass om jag ska vara ärlig sedan han kom tillbaks heller. Vilket är fullt förståeligt. Och tittar man på de här senaste matcherna när Linköping har vänt tåget så är det ju framförallt Kärke och Mål som har gått i bräschen. Både tycker jag spelmässigt men även poängmässigt. Så att, det är väl motiveringen på honom. Anton Wedin har ju också haft en ryckig säsong. Hade ju en lång skadeperiod där slutet på november till mitten på februari. Och tittar jag på hans senaste 10 matcher så tror han har gjort 4 poäng. Och då är HV sitt jobbigaste läge någonsin. Där de verkligen behöver de här bäst betalda spelarna, bästa spelarna att kliva fram. Så det har väl också legat honom i fatet tycker jag. Även om jag håller med om att han i vissa matcher ser väldigt, väldigt bra ut. Absolut. Och kanske inte har jättemånga lekkamrater med sig heller. Och göra så mycket med. Men det var väl motiveringen där. Marcus Ljung är väl den som svider mest på mig. Det är ju en spelare jag verkligen gillar. Han borde väl, det kanske ska jag välja en av de här så hade jag tagit Ljung. Han hade ju också borta en månad nyligen. Efter en skada på landslagssamlingen där. Och jag haft det liksom kommit tillbaka precis nu. Och hade ju också en tuff period tycker jag när Brock Little försvann. Han hade ju ingen att spela med. Jag var när jag såg Linköping mot HV där. Och jag kände bara att han är så ensam på isen i Linköping. Han har ingen, liksom, ingen som förstår hur han spelar. Eller någon som man kan kombinera ihop med. Eller så där. Så att, det var en dåres försvarstal.
Som hockeyspelare har Kolan... När mediehusen gör de här listorna, vi gör ju oftast bästa listor och vi gör underskattade listor och så gör vi den som kanske spelarna tycker är jättejobbig, överskattade listor. Hur ser man i omklädningsrummet på de här listorna? Bryr man sig om dem eller hånar man oss eller vad blir det för effekt i omklädningsrummet?
Jag tror att ingen spelare tycker väl att det är kul att vara med på en lista där det står att man har underpresterat eller sådana grejer. De här två första som du nämner, det är ändå att man är underskattad. Det är ju inte heller bra, för då är man ju oftast underbetald. brukar man vara, så det är inte så bra. Men jag tror den sista listan, oavsett vem det är som skriver den, så då blir man ändå så här, fan, det där var ju inget kul. Men samtidigt så kan det ju också fungera som lite tändvätska. Jag tror ändå inte att man lägger allt för stor vikt. Jag menar, idag det skrivs så himla mycket. Alla ni journalister på alla tidningar har ju sina egna listor. Så att man hamnar ju på någons lista någon gång alltid. Så blir det ju.
Du som har spelat med Hrivík, jag måste bara stanna lite där. Vad är det som gör att han är så skicklig hockeyspelare? Och hur är han i omklädningsrummet?
Hockeymässigt så han har ju en fysik som få spelare har. Han kan ju vara inne på isen hur länge som helst och han åker ändå full fart. Jag menar, om man tittar på vissa spelare som spelar långa byten, då kanske de sparar på energin, men han gör ju inte det. Han kör ju järnet, och när han väl får tag i pucken så är han ju väldigt svår att ta av pucken, för han väger ju runt 90 kilo och det är bara muskler på honom. Så han är, där är han ju väldigt svår att tampas med, för han har bra fart och han kan göra saker i fart också. Så han är ganska, tycker jag, rätt så komplett som spelare. Så det är väl det. Sen det som är lite roligt med han är ju ändå, nu har jag ju sagt att han är så vältränad och han orkar spela hur mycket som helst, men ändå varje dag så tycker han att han har dåliga ben. Så man undrar hur han ser ut när han har bra ben.
Men är det inte för att han får väl lite ledig tid av Leksand där för att liksom komma igen och ta det lugnt och sådär. Drar man inte benkortet då för att man bara ska kunna behöva sitta på cykeln?
Men han säger det varje dag. Att han kan ju ha varit ute och spela en match och spela 22 minuter och gjort 2 poäng eller inga poäng. Ändå så kommer han, nej, jag är helt slut i benen. Men det är helt okej att vara slut i benen någon gång, men han är alltid där. Men ändå så orkar han åka hur mycket som helst på träning och match. Så ja, han är imponerande, så måste jag säga.
Vi ska resa vidare i vårt körschema, och det som är intressant är, som vi har Mattias Karlsson, Kolan, med oss här, det är ju att prata om vad som har hänt i HV71. Är jag rätt ute när du kanske hade dina bästa hockeyår i HV71, stämmer det?
Ja, men det hade jag, helt klart.
Det är ju en klubb som för mig, jag vet ju alla trevliga vårförmiddagar som man satt sig bilen från Stockholm och åkt ner till Jönköping och alltid sett kvartsfinalspel, semifinal, final, 4 SM-guld i en hyfsad ganska kort period och så vidare. Och nu ligger alltså laget sist i hela SHL. Och den här veckan, eller kommande 10 dagarna, så spelar nog HV71 sina livs viktigaste matcher. Man bildades ju 1971 där för övrigt. Vad har hänt, Kolan?
Ja, vad ska man säga? Jag tror att de hade ju en storhetstid tillsammans med Färjestad. Var det runt 2010 där, strax innan. Jag kommer inte ihåg exakt när de vann sina SM-guld, men de hade ju några år där när de var i final och vann guld och sådär. Och jag vet, jag kom dit, jag kommer inte ihåg vilket år jag kom dit nu. Kan ha varit 2011.
2011 kom du dit.
Ja, året innan hade de väl vunnit guld. Nej, det året jag kom dit, då åkte de ut mot AIK i kvartsfinal. Men innan det, så året innan så vann de. För vi, när jag spelade mitt första år i Timrå, då mötte vi HV i kvartsfinal och då gick HV och vann. Så det var ju där slutet på 00-talet, så var ju de väldigt heta. När jag kom dit 2011 då, som vi säger, så hade vi 4 år på rad med åker ut i kvartsfinal. Så man får väl ändå säga att det kanske började redan där. Vi hade bra lag alla åren. Och 3 utav de 4 åren så var vi ändå med i toppen.
Det var olika tränare också. Var de inte ganska flitiga på att byta ut tränare de här åren?
Jo, men så var det. Vi började ju med Ulf Dahlén och så hade vi ju Fredrik Olausson och Thomas Ljungberg var ju assisterande då. Så jag tyckte ändå det var en trio som fungerade bra. Otroligt tråkigt att Fredrik gick och blev sjuk. Jag tyckte aldrig att han blev samma person efter det. Och det kanske inte är så konstigt. Halva hans kropp försvann ju under tiden som han var borta. Det var ju bara ett skelett som kom tillbaka. men jag tyckte inte att han var samma person av förklarliga skäl. Men det var ändå en ledare som lärde mig väldigt mycket. Jag tror jag har väldigt mycket att tacka han för att det gick så pass bra som det gjorde för mig under de här åren. Trots att vi som lag aldrig lyckas ta oss längre än en kvartsfinal. Men det känns som att sen 2010 då när de vann så har man väl egentligen bara haft en framgång. Och det är ju när de vann guldet där, va? 2000, när var det? 16,
mot,
17?
Mot Brynäs där menar jag.
Ja, annars har det väl inte varit att de har gått jättelångt tror jag. De har inte varit i någon annan final vad jag vet.
Nej, är det att kulturbärarna Davidsson, Gustafsson, Petrasek, Stefan Liv, är det att de är borta som gör att de inte liksom hittar en ny ryggrad som är kravställande och sådär?
Men jag tror ju ändå Simon Önerud, han det är ändå en väldigt duktig spelare. Men det finns ingen spelare som är som Johan Davidsson eller David Petrasek. Det finns ingen som kan vara som dem. Även om nu Önerud kanske är en jättebra...
Hur menar du då? Kan du utveckla lite det för våra lyssnare här lite? Hur menar du då?
Nej, men jag tror en sån som Johan Davidsson... Nu har jag haft turen att spelat med både Johan Davidsson, Jörgen Jönsson och Rickard Wallin. Men om man tar kanske främst då Johan Davidsson och Jörgen Jönsson. Det är två spelare som... de är kaptener och de är bästa spelarna i laget, men de jobbar ju också hårdast. Och de är skickligaste spelarna. Det är en ganska svår kombination att hitta sådana spelare. Simon Önerud är ju jätteduktig spelare och jobbar jättehårt, men han är inte skickligast i det där laget. Och han kanske inte heller är samma starka person i ett... Jag vet, jag känner inte Simon så, men jag bara spanar det. Jag tror inte att han kanske har lika lätt att få med sin grupp som en person som Johan Davidsson eller David Petrasek. Svårt att hitta sådana starka ledare nu för tiden. I övrigt så, jag tycker verkligen att det är svårt med HV. De har ju ett lag som är väldigt bra. Men det är någonting som har gått väldigt fel. Man har ju haft seriens bästa powerplay och ändå lägga sist i ligan. Det borde ju typ vara helt omöjligt. Då måste man ju spela otroligt dåligt i 5-5. Eller boxplay.
Ja, nej, och sen som Mattias inne på det, så det är klart att de där kärnan av spelare och den typen av karaktärer blir ju allt mer sällsynt. Det är ju det, alltså de försvinner ju oftast till andra ligor. Det är ju inte på det sättet längre. Där är ju tränare, framförallt huvudtränare, men hela tränarstaben blir det som håller ihop liksom en klubb eller ett lag mycket mer nu tycker jag än vad det var tidigare då spelarna var kanske kvar längre och sådär, va. Och där jag tittar på HV, jag vet inte hur många tränare det har varit. Det måste ju vara 7-8 stycken i alla fall under den här, sen Mattias kom dit i alla fall. Och det är klart att det kan vara jättelätt att skrika efter man ska sparka tränaren hit och dit. Och det är bara plocka in en ny och sådär. Men jag tror det är jätteskadligt för en klubb att hålla på det sättet.
Kommer de klara så HV då? Vad säger ni?
Nej, jag är tveksam. Väldigt tveksam faktiskt. Det beror väl lite på vilka de möter kanske. Möter de Brynäs så blir det ju lite samma förutsättningar. Två lag under väldigt stor press. Möter de Oskarshamn? Nej, jag vet inte fasiken. Alltså, jag tror då har ju Oskarshamn allt att vinna känns det som. Och det har vi ju sett tidigare i kvalmatcher även om det kanske var allsvenska lag då. Men att det har ju knappast varit någon nackdel. Så att jag blir allt mer tveksam faktiskt om de inte nu hittar någonting de här sista matcherna här.
Pratar du någonting eller mässar du lite med folk i Jönköping eller har du släppt liksom dina relationer där nere, Mattias?
Nej, jag har faktiskt inte pratat med någon egentligen i år.
Man undrar ju bara lite hur de mår, för att i min bok är det så, som jag sa, overkligt att HV71 ligger sist efter 47 omgångar. Och hur man än bränder vidare på kvarvarande spelschema eftersom han har fler matcher spelade nu då än de här motståndarna, för jag räknar nästan bort Linköping nu också, så blir det väldigt svårt för HV att lösa det här, för man ska ju förbi ett lag också, eller två lag ska man ju förbi, och sen har man bara 5 matcher kvar att vifta på. Det är ju det som gör det. Man ska ju hämta hem 8 poäng av 15 möjliga poäng. Det ska ju inte gå.
Nej, men det är lite som du sa innan där, du säger att de måste spela sin, de har sina viktigaste matcher. Jag är ju helt övertygad om att det redan är för sent, att de kommer inte kunna lösa det. De ligger för långt efter och har spelat för många matcher. Jag kan inte se att de ska kunna komma om två lag. De kanske kan komma om ett lag, men jag tror inte de kan komma om två. Det var inte bra för dem att Oskarshamn gick och vann igår. Eller. Så jag tror tyvärr att även om de tar poäng så tror jag att de andra lagen i botten kommer också ta poäng. För de möter ju varandra allihopa med. Så jag är bergsäker på att de kommer få kvala. Sen om de lyckas hålla sig kvar, ja, det är lite som Abri säger. Jag tror det beror på vilka de får. De har nog bäst chans mot Brynäs. När det är två lag som verkligen ingen förväntas att de ska kunna ramla ur. Och så står de där med verkligheten att ja, någon av oss måste ur.
Och det är alltså repris på finalen från, vad var det, 2017 blir det så. Mm. Och de möts ju här. Ja, det kan gå snabbt av hockey. Det är det som är väldigt viktigt för sportchefer och klubbledningar. Att man har märket med tendenser att man tappar lite och så vidare. Att snabbt som 17 kunna vrida till det så att det inte går åt fander som du har gjort i HV71s fall. Hur tror ni att, det här är ju en ny företeelse nu med liksom en förlorarfinal eller playdown då. Vad får det för inverkan på lagen när det inte är en kvalserie eller att man inte möter ett lag från Hockeyallsvenskan?
Ja, om jag börjar för SHL-lagen så har det väl varit ångest oavsett på något vis. Jag vet inte om det, jag tror inte det har varit sådär jättekul och ställt sitt kval mot ett allsvenskt lag tidigare heller. Så att, nu är det ju helt nytt så jag vet väl inte vad de ska förvänta sig naturligtvis. Man känner ju till motståndet bättre. Jag kan väl tycka att det kan vara någon typ av trygghet ändå då för båda lagen. För att hamna i en sån där allsvensk kval är nog som sagt inte heller något jättebra för själen i det läge man befinner sig i.
Nej. Har du gått upp en gång, Kolan? Eller var det bara med Leksand som du gick upp? Du gick aldrig upp med Karlskrona, va? Utan du kom dit när de var SHL-lag, va?
Ja, jag ramlade ur med Karlskrona, så att jag vet ju precis hur det känns att spela.
Ja, du kan ju åt båda hållen där, ja. Precis. Ja, hur mår man som hockeyspelare i såna här, alltså om du pratar om dig själv som hockeyallsvensk spelare och om du pratar om dig själv som SHL-spelare?
Ja, men ja, vi kan ju börja med om det kommer från allsvenskan. Det är det senaste jag har att tänka tillbaka på. Och då är det är ju inga bekymmer, utan man spelar ju bara. Man är ju redan en vinnare. Du har ju vunnit hela säsongen. Eller vi gjorde inte det. Men från jul och framåt så menar du, går igenom alla de här olika, det är play-in och det är massa andra grejer. Den vägen som vi tog då. Och du vinner allting. Du vinner det där. Du vinner nästa grej. Du vinner den här matcherna mot AIK. Så att man känner sig redan som en vinnare innan man går in i det där. Och att jämföra med då när jag spelade i Karlskrona. När vi ramlade ur. Ja, men hela säsongen åker vi runt och förlorar. Vi är ju ett gäng förlorare som kommer ner och ska spela de här matcherna. Och vi vet att vi möter ju ett lag med gott självförtroende. De spelar ju på ett helt annat sätt. Lagen nere i allsvenskan. Allting går ju mycket mer på chans. Man slår de här chanspuckarna. Och eftersom att man är inne i det här flowet. Så då funkar det oftast. Medan vi då som kommer från SHL. Man har ju krampade händer. Och huvudet hänger inte riktigt med. Så jag tror egentligen inte att det spelar någon roll. Som Abri säger där. Vilka du möter. Det kan ju snarare vara en fördel. När du har två lag som sitter i exakt samma sits. Att. Ja, men de här har också förlorat hela säsongen, precis som vi. Så jag tror att det kommer väl kanske bli skillnad. Att det blir ännu mer ångestladdat när det är två lag som verkligen har allt att förlora.
Hur mår man som veteran då? Alltså, hur mådde du? Nu kanske inte Karlskrona har liksom samma hockeykultur som kanske HV71 eller Färjestad eller Leksand som du har spelat i. Men hur mår man som ledande spelare? Om man vet om att hela klubbens existens nästan, ja, att det är på dina axlar som det ska dras liksom.
Ja, nej, men det är ju en tuff börda helt klart. Man vet ju vad det innebär, och om man kollar på Karlskrona nu då, som vad som händer med dem. Ja, de har spelat division 1 nu från att för bara ett par år sedan vara i SHL. Så det kan ju verkligen gå fort. Och det blev ju förödande konsekvenser för oss när vi ramlade ur där. För mig personligen så jag visste ju att jag inte skulle vara kvar i Karlskrona ändå. Hur än hade gått i det här kvalet så skulle jag inte vara kvar. Men jag vill ju inte ha på mitt CV att jag har varit med och spelat ur ett lag i SHL. Det hade jag ju aldrig gjort innan i min karriär. Så att även om jag inte skulle vara kvar så mår man ändå jättedåligt över att man har varit med och spelat ner ett lag i Allsvenskan.
Ja, och då kan man ju bara tänka på hur de här spelarna i exempelvis Brynäs och HV känner med klubbar som har varit där uppe som i 40 år.
Ja.
Då vill man ju definitivt inte vara den som är med och spela ner en klubb eller träna ner en klubb eller vilket som. Så att det är jättepress på dem.
Ja, och just det här med, om man tar till exempel HV, men du har ju några killar som är från Jönköping som är i laget. Och i Brynäs, du har killar som också är Gävlebor och sådana som har kommit dit nu på slutet och som har tänkt kanske att leva sina liv i Gävle. Det kan ju bli tvära kast med där man, och det blir ännu mer press på de spelarna som har tänkt sig sin framtid i den här staden, och för dem har det ju, när de förmodligen gick in den här säsongen, så är det här ingenting som de ens har funderat över. Jag tror inte någon i varken Brynäs eller HV har haft i tanken att ja, men vi kanske kommer få spela kval. Det tror jag absolut inte, och det känns som att Brynäs har haft väldigt hög svansföring med hur det ska gå framöver. Var det att de skulle ha 4 eller 5 guld på 10 år? Eller vad var det de hade sagt där?
Ja, det var ju den målsättningen. Man hade 4 guld på 10 år där på herrelaget. Sen var det väl ett antal guld på damsidan också. Och sen vill jag väl säga det med Oskarshamn också. Att jag kanske nämner det som att de har inga att förlora. Och det är deras största liksom, styrka. Men samtidigt har de ju byggt på sig ett ganska vuxet lag. Måste jag säga nu. Ett liksom ganska tufft lag som jag tror skulle kunna hävda sig ganska bra i ett kval där med Lance Boma och JC Lippon och man fått in Sabolic där och sådär. Så att det får man de här att dra åt samma håll så är det ju Max Verrin och framförallt. Men alltså det finns ju kapacitet i det här laget, så jag tror att de skulle kunna käka upp, om inte HV och Brynäs liksom, om de möter dem som kan släppa de här åken och liksom åka runt och vara små, då kan de bli uppätna, tror jag, av Oskarshamn faktiskt, hur konstigt den låter.
Jag måste bolla mot dig, Mattias, som du är gäst i podden. Det är ju en evig diskussion på alla plattformar som finns i hela Hockeysverige om den här säsongen är rättvis eller inte. Jag tänker på den världspandemi som råder och ställer till den med spelscheman, sjuka spelare och onaturliga saker, som exempelvis att både Luleå och Leksand åkte ner till sina motståndare här i fredags och lördags, och så blir matcherna inställda med några timmars varsel, så ska lagen åka hem. Ja, och det blir förändringar som man kan inte förutse, och man kan inte, det finns heller på något sätt det är ingens fel att det blir så här, utan det är bara att acceptera den här säsongen. Är det helt rätt, tycker du, Mattias, att genomföra säsongen, och ska ett lag kunna åka ur den här säsongen med tanke på alla förutsättningar och det som finns ute i världen nu med en onaturliga händelse som är helt bisarra?
Jag försöker lära mina barn att livet inte är rättvist. Jag tror att vi svenskar behöver också lära oss det. Vi måste förstå att allting kan inte vara rättvist. Och när du håller på med hockey på högsta nivå, rättvisa finns inte. Det har, varenda match är ju orättvisa. Så hela den här säsongen är ju orättvis. Och det måste vi finna oss i. Vi har ju, nu är inte jag 100 insatt, men som jag har förstått det så har det ju varit uppe på tapeten att man skulle stänga säsongen eller liksom så att inget lag kunde ramla ut. Men då var det klubbar som hade, det var för många klubbar som sa nej, vi vill att det ska fortsätta spela och vara så här. Och jag menar, klubbarna själva har ju tagit det här beslutet. Sen kan man inte komma i efterhand och tycka att man ska stänga. Man har haft så lång tid på sig, tycker jag. Min personliga åsikt är att de, innan säsongen ens hade börjat, så hade de kunnat sagt att nej, ingen kan ramla ur i år. Så hade lagen inte behövt värva på sig massor med spelare, utan man hade kunnat satsa på lite yngre spelare och sett det som ett år där folk får vara med och se och lära nu när läget är som det. Men den vägen valde man inte att gå. Och då får man ju faktiskt köpa att det är som det är nu. Det kommer säkert vara ett slutspel eller ett kval där alla spelare inte finns tillgängliga också. Men rättvisa, det kan vi glömma. Det kommer det inte att vara. Det ska det inte vara heller. Det finns inte. Världen är orättvis. Så jag tycker att det ska spelas klart under de premisserna som är.
SHL hade inte uppe frågan för ett år sedan, eller i våras kan man kalla det för. Sen så väckte Johan Hemlin frågan på om det var ett ägarmöte eller sportchefsmöte eller klubbdirektörmöte med SHL. Den frågeställningen var så här: vill ni att vi väcker frågan om att förändra seriesystemet den här säsongen? Det vill säga att stänga ner då, till exempelvis. Och då var det en omröstning, och som jag förstod det, du får fylla i här, AB, så var det tre klubbar som sa att de ville väcka frågan eller utreda om en stängning är det smartaste. Så det var 11 klubbar som sa nej, vi kör. Så att det var en rejäl majoritet för att slutföra säsongen som planerat. Sen är ju frågan om man hade väckt den frågan idag, hur hade röstningen blivit då? Jag är ganska övertygad att Linköping, Oskarshamn, HV och Brynäs hade röstat att ja, vi måste utreda det här. Det här är för jäkligt det som sker. Du var ju ute ganska tidigt och skrev om det här, Abris, också i höstas.
Ja, absolut. Och det vi kan slå fast med SHL är att klubbarna tänker ju på sitt eget bästa i första hand. Det är ju så det funkar. Det finns ju ingen extern styrelse som tänker på helheten, vad som är bäst för helheten. Utan varje klubb tänker ju i utgångspunkt, även om man väldigt nu gärna vill framhålla hur fantastiskt bra sammanhållningen är och hur man hjälps åt och så, vilket man säkert gör. Men när det kommer till skarpt läge så står sin klubb sig närmast. Så då tittar man ju på sin egen situation hela tiden. Och då är det ju ofta, det är rätt rimligt. Det är väl 4 klubbar som är indraget i det där, och de tycker väl att man ska utreda, och sen har det 10 som känner att vi kommer att fixa den då, och då är inte de intresserade. Så att det är ju den delen. Sen har man ju totalt missbedömt pandemin. Det har man väl inte varit ensam om. Men jag menar, i september var man ju mera intresserad av att diskutera om man skulle få in 60% eller 70% på matcherna än att diskutera om man skulle ha stänga för nedflyttning och sådana saker. Man hade ju inte en tanke på att det skulle bli på det här sättet överhuvudtaget. Och då är det väl svårt att göra så mycket efterhand. Jag håller ju helt med. Skulle man ha gjort det? Jag tyckte jag var sent ute i oktober, eller september kanske det var, när jag skrev det. Och jag menar, börja prata om det nu blir ju jätteknepigt. Nu är ju skadan skedd så mycket redan, och nu har man ju bestämt sig på något sätt för det här. Så då är det bara att köra på.
Nu får ju lagen som vad som man kallar för, de här som har fått väldigt många uppskjutna matcher då, får ju väldigt komprimerat spelschema. Hur påverkar det spelarna i laget?
Jag tror inte att det påverkar dem så jättemycket. Det är så kort tid kvar.
Men orkar man spela 5 matcher en vecka? Går det att vara fokuserad och duktig?
Ja, men det gör ju det på ett slutspel. Då kan det ju vara så tätt. Jag menar, jag kommer ihåg när vi spelade de här play-in-matcherna, och sen så kom ju, vad heter det här nu, direkt de här bäst av 3 som vi hade mot AIK. Och så skulle man ju direkt på. Så jag vet, vi spelade ju play-in, då var det ju varannan dag. Fram tills det var slut. Och menar, man reser fram och tillbaka hit och dit. Och sen så kommer jag ihåg, för när vi slog AIK i 2 matcher, då fick vi ledigt en dag för att kunna ladda om. Så jag tror inte att det är något problem. Det är vältränade killar vi pratar om. Sen visst, det kanske är lite svårt att ställa om mentalt, men jag tror inte att det är något problem.
Men då möter ju lite, vi ser att när ni gick upp med Leksand där, så mötte ni Mora. Och då blir det ju liksom på något sätt, det blir ju likadant för Mora att de spelar varannan dag. Men det som jag kan tycka lite nu då, det är ju exempelvis då, jag vet inte om det är det sämsta tänkbara. Men vi säger här, Oskarshamn spelar alltså söndag hemma mot Örebro. Dagen innan, lördag, borta mot Örebro. Tisdag, borta mot Frölunda. Torsdag, borta mot Leksand. Lördag, borta mot Skellefteå. Alltså 1, 2, 3, 4, 5 matcher på 7 dagar. Och det här är ju ett spelschema som Oskarshamn har. Det är ju inte så att de andra lagen har samma typ av schema. Jag måste ju tro att Oskarshamn förlorar på det här tuffa schemat.
Jag är inte säker på att de förlorar på det. Det var mycket bortamatcher, va? Eller hur såg det ut?
Ja. De har Frölunda, Leksand, Skellefteå nu på en roadtrip här.
Ja, och alltså en roadtrip, det är ganska behagligt att vara iväg på. Du spelar en match och sen sitter du i en buss och myser lite grann och kommer fram till ett hotell och myser lite grann där. Nej, jag kan inte. Nej, jag tycker inte att det kommer nog inte påverka dem negativt.
Nej, jag är väl inne på samma linje. Det handlar väl också mycket om vilken trend man har i laget. Här. Skulle man börja vinna under en sån matchperiod så kan det ju definitivt vara positivt. Och framförallt får man ju, man får ju släppa allt det där. Man måste ju bara göra det bästa av situationen. Det får ju du sitta och älta Thomas här om de här matcherna. Men de måste ju hela tiden bara se på vad de kan påverka själva. Och det är ju faktiskt det de kan göra. Det de kan göra under matcherna och mellan matcherna och förberedas och så. För att det är klart att, som Mattias var inne på, så är det ju även slutspel. Jag menar, du spelar ju i stort sett varannan dag, eller de här kvalen inte minst. Då, där det är från dag till dag om du ska spela match imorgon eller inte, beroende på om du vinner och sådär. Så att det, nej, men det tror jag inte heller. Men det är klart, total rättvisa är det ju inte, och det kommer vi inte att få heller. Det kommer att vara olika spelscheman, och vi får nog bara finna oss i det, och lagen verkar ju ha. De lag som accepterar det bäst och liksom kan släppa allt det här rättvisetänket och vad det är för någonting, de kommer också lyckas bäst.
Vi måste givetvis prata om toppstriden i SHL. Den är kanske inte historiskt jämn. Vi pratade om det här i förra avsnittet, vet jag. Men det är många lag som många tycker har chansen att gå hela vägen, och vi har så fascinerande att Frölunda då, som många har tippat skulle vinna SM-guld den säsongen, ligger sjua just nu. Vilket hockeylag just nu, Kålan, tycker du är bäst i Sverige?
Jag tror nog Växjö faktiskt, får jag säga.
Kan du utveckla det lite?
Ja, men det känns som att Växjö senaste åren, de har alltid startat lite lagom för att sen komma igång framåt slutet. Och i år har de ju verkligen en toppformation som levererar. Du har en målvakt som spelar på extremt hög nivå. Finns ett par bra backar där i laget med. Nej, men jag gillar Växjös lag. Det är bra sammansatt med. De har alla olika spelartyper. De har tuffa backar, de har tekniska backar. De har forward som gör mål, och de har forward som kan göra skitjobbet. Så det känns ändå som ett bra sammansatt lag, och så fast spelar ju sin livshockey nu.
Vad är det svåraste man möter Växjö, tycker du, Mattias?
Nu är ju Rosén tillbaka igen. Han var ju så bra, jag vet, när jag spelade i HV. Han kommer och åker. Det ser ut som att det går jättesakta. Men han är så otroligt skicklig. Han drar på sig folk och hittar killar som finns öppna på ytor. Men jag tror bara hela deras sätt att spela. De spelar upp mycket puckar till back, lägger in på mål. De har folk som är inne på runt buren. Och de är svåra att få tag på. För de, som jag säger, de har många olika forwardstyper. De har ju ett par starka killar också. Men många smarta som söker sig till ytor. Det är svårt att markera dem. Och så jag får säga det då.
Sen känns det ju som att de är lite annorlunda också, att de kan växla tempot i matcherna på ett sätt som kanske inte är så vanligt idag, där många liksom ligger med den här hårda pressen, ligger på rull hela tiden. Det känns som att Växjö kontrollerar spelet lite annorlunda än många andra lag.
Ja, men det känns som att de kanske spelar lite grann efter sitt material, att de inte alltid behöver vara fram och kanske som Frölunda spelar den extrema pressen som tar mycket på krafterna. Växjö kan likväl backa hem några byten och ta dem i mittzon istället. Det känns som att de inte har någon, de har ingen panik över att inte få tag på dem där framme, utan de litar på att de får tag på dem någon annanstans istället. Så det är nog som du säger, de varierar lite sitt spel.
Har du en känsla också, Mattias, att den här säsongen betyder inte lika mycket som andra säsonger på grund av avsaknaden av supportrar på matcherna? Det vill säga att Malmö vann ju guld i fotbollen, och man liksom, ja, lite rycker på axlarna åt det. Att det är inte på allvar, det är inte på riktigt, riktigt, riktigt. Kan du förstå de tankarna, och tror att man som spelare känner lite likadant?
Ja, jag kan absolut förstå den tanken. Man känner ju så själv, när jag var och tittade på den här matchen, det känns ju som att det inte är på riktigt. Du spelar i de här fina ishallarna, men det sitter 7-8 personer på läktaren. Det känns ju helt absurt. Men som spelare tror jag nog ändå, alltså de som jag pratar med, de sa ju liksom, det tog några matcher i början innan man vande sig med att det inte var någon publik, men nu tycker de att det känns som vanligt. Så jag tror för dem spelar det nog ingen roll att det är publik eller inte. Det är klart att de vill ha publik, men det laget som kommer vinna ett SM-guld kommer ju ändå uppleva det. Det enda som blir, det kommer ju bli konstigt när man kanske, om du vinner det här guldet, ska du fira, men hur då? Vart då? Hur gör man med all folk då? För det är ju lite det som är halva grejen, att få kanske Frölunda där och komma in på torget och bli hyllad av alla de här supporterna som står där. Hur kommer det att se ut? Ska det vara 8 personer där också? Mm. Eller 2?
Det är ju det som är roligare när man är på de här SM-finalerna. Det är alltid roligare att se när ett hemmalag får vinna. Det vill säga när HV slog Brynäs 2017 och de fick vinna hemma i Kinnarps. Det är ju avsevärt roligare än när Frölunda vann 2019. När de vann på Globen där mot Djurgården. För det är ju så att de blir ju inte hyllade på något sätt. Utan man vill ju gärna att det ska vara på hemmaplan. Då blir det ju på något sätt det optimala och ultimala. Så vi får väl... Jag tror inte kommer vinna publik i slutspelet. Jag vet inte vad ni har för känslor på det.
Nej, men jag kan inte släppa in dubbelvaccinerade 70-plussare på slutspelsmatcherna. Det borde funka. Det vore en grymt häftig upplevelse om de äntligen fick bryta isolationen och gå på hockey. Det skulle jag tycka jag skulle vara värdigt och fint.
Det var ett bra förslag.
Det var en intressant tanke. Ja. Ja, PRO får styra upp det där. Spännande. Men tror du att kommer det svänga nu i bägaren här att det kommer bli då publik, eller är det kört tror ni?
Inte för vanligt folk tror jag inte det kommer att svänga. Men det är klart, är du dubbelt vaccinerad och så borde du ju ändå... Ja, jag är ju inte, du vet att jag inte är epidemiolog, men det borde ju vara hyfsat säkert. Om man dessutom hade en meter emellan dem då, så kunde vi i alla fall få in en 3-4 tusen pensionärer då. Vi får kolla det där med tecknet.
Ja, vi gör det. Kolan i stort då, vad säger du mer om toppstriden då? Du säger att Växjö är din favorit just nu att gå hela vägen. Vad säger du om övriga lagen där? Vilket lag är det som du tycker överraskat mest och ligger topp 8 eller topp 6 eller någonting sådär?
Ja, det är svårt att inte nämna Leksand som jag inte tror att många hade som tippade att vara där uppe. Och nu har de ju spelat till sig chansen att faktiskt sluta topp 6. Det finns ju alla möjligheter för det. Så det vore ju otroligt kul om det kunde bli så. Men jag tycker hela den här säsongen i stort för Leksands del har ju varit helt otrolig. Och sen fördelen nu är ju att, det har man ju sett, Thomas, han har ju förlängt massa kontrakt på spelare. Han har redan gått ut och värvat nya spelare för nästa år. Du behöver inte vänta till april med att värva nya spelare, utan redan nu så har han förmodligen ett lag klart till nästa år. Det gör ju enorm skillnad inför framtiden.
Vad är skillnaden på Leksand i år och Leksand i fjol när de kom näst jumbo i serien?
Alltså, jag tror att det är ett starkare lag i år såklart. De har ju en toppkedja som har gjort otroligt mycket för Leksand i år. Men sen såklart, jag menar Björns intåg och det han har betytt för föreningen tror jag är jättestor anledning till att de ligger där de ligger.
Vad står Björn för? Vad säger polarna i laget? Hur ser deras arbetstagare ut och vad är skillnaden?
Nej, men jag tror att många upplever ju det här som att han vill att de ska på träning och match så ska de ge allt. Och han är en sån som blåser av när saker och ting inte blir rätt, istället för att det är så lätt ibland att man bara släpper igenom saker. Och gör man det en gång så kommer det igen och så fortsätter det där. Men om man hela tiden orkar som ledare vara på och liksom, om man blåsa av och tillrättavisa, så tror jag ändå någonstans att man som spelare också anpassar sig efter det där. Att fan, det här är inte okej, vi måste göra så här och vi måste göra så här. Släpper man det för fritt så... Jag vet inte om det är nog inte så många lag som klarar av att ha det helt fritt. Jag vet att under Färjestads storhetstid när Perra kom in där. Han kom ju till ett dukat bord med Jörgen Jönsson och Peter Nordström, Thomas Rodin. Sådana här starka killar som de visste precis vad de skulle göra. Det var egentligen de som var ledare i laget. De hade inte behövt haft någon tränare. De hade kunnat haft Jörgen som spelande tränare. Men det ser inte riktigt ut så idag. alla lag har ju blivit så mycket bättre och hockeyn är så mycket jämnare, så det avgörs ju med så himla små detaljer i en match eller sådär. Så jag tror att det är så otroligt viktigt vad din ledare gör för någonting.
Ja, den bilden känner man igen från många som beskriver Leksands resa den här säsongen. Hur långt tror du dallaget kan gå i slutspel?
Jag tror ju att men nu när man har sett det här på slutet, när de möter de bra lagen, de spelar ju bra mot de bra lagen. Så jag skulle inte alls bli förvånad om de tar sig förbi en kvartsfinal, om de skulle komma till kvartsfinal. Jag skulle inte se det som en skräll att de slår ut ett annat lag, för så bra är de.
Nej, jag är väl absolut beredd att hålla med. Det är ju också, man ska ju titta på Leksand, det är ju också ett... Det är ett erfaret lag. Det är ju liksom ett storvuxet lag också, om man säger så. Alltså det är tunga forwards med Rivik och Arthur Ashton och så vidare. Så att jag menar, de har ju det. Sen så gäller det väl att målvaktssidan och backsidan håller. För om man ska liksom gå riktigt långt nu att prata om. Jag tror också att man har en bra chans i en kvartsfinal. Sen tror jag att det är mycket beroende på om man kan matcha de riktiga topplagen på de två lagdelarna. Jag har väl tvekat på Juvonen tidigare. Han har väl överbevisat mig den här säsongen och så. Men vi får väl se nu när det blir slutspel och så. Då. Så att jag tror också att det kan gå vägen i kvartsfinal.
Det känns ju som att det har varit en liten dipp på den försvars- och målvaktssidan på slutet i alla fall. De har släppt in ganska mycket mål, men blivit räddade av att de gör en jävla massa mål.
En sak som jag funderat på lite, och det handlar ju lite om Leksand, men det handlar ju om samtliga lag i stort. Det är ju det här med när en spelare... du sa ju att när du spelade i Karlskrona här, då visste du om att du inte skulle spela kvar i Karlskrona året efter. Hur påverkar det insatsen på isen? Det vill säga, Janne Juvonen har ju signat nu med Jokerit. Max Verino, Oskarshamn har signat med Leksand. Hur påverkar det man gör på isen? Alltså, ger man inte hjärnet när man har skrivit ett nytt kontrakt med en annan klubb? Eller hur funkar det?
Jag kan väl bara säga som i mitt fall. Jag hade ingenting klart. Jag visste ju bara att jag inte skulle vara kvar. Men jag tror ju att för vissa spelare som skriver ett nytt kontrakt i en annan förening, det är ju en trygghet för dem. Att man redan nu kan veta vad man ska ha för jobb nästa år. För alla de här spelarna är ju inte så att klubbarna vill ha kvar. Utan nu pratar vi om två toppspelare, Janne och den här Max. Det är ju spelare som klubbarna självklart vill ha kvar. Men det finns ju ganska många ett lag som inte får vara kvar. Så jag tror ändå att de spelarna som signar kontrakt, även om de signar någon annanstans, så kommer de fortfarande, man har ju en yrkesstolthet. Det finns ju ingen som vill spela dåligt med flit bara för att man har signat någon annanstans.
Men är man inte rädd för skada sig? Är inte tankarna på nästa kontrakt, vad man ska köpa och sådär?
Jag är egentligen fel person att fråga, för jag har aldrig skrivit på ett kontrakt med en annan klubb när jag har under pågående säsong. Jag har aldrig gjort det, så att jag vet inte riktigt. Men jag skulle ändå kunna tänka mig att de... Sådana tankar kan man ju inte ha, att man kan bli skadad, för det kan det ju bli ändå. Så jag vet inte, men jag är ju egentligen fel person att fråga.
Rent lagmässigt då, vad ska du säga där? Hur påverkar det? Är det någon big deal om en lagkompis har gjort klart med en annan klubb? Skapar det någon typ av oro, eller är det så vanligt numera så att man inte ens tänker på det?
Grejen är, det är nog vanligare än man tror. Det är ju bara det att det inte kommer ut så ofta. Det är ju när ni får nys om det som det sipprar ut, men jag tror ändå att det är vanligare än vad vi tänker. Och precis som jag sa här om Leksand, men Thomas, han har ju värvat massa spelare, men alla de spelarna finns ju inte att någon har sagt att det är så, men garanterat så sitter han ju på ett par spelare och mörkar med.
Berättar man för sina bästa kompisar i laget, ja men jag har signat med Färjestad och sådär, men säger inte någon. Säger man det eller håller man käft om det?
Jag vet inte. Jag tror nog att det är väldigt olika från person till person, men det kan ju säkert finnas spelare som har behovet av att få berätta för sina kompisar att man har gjort klart med en annan förening. Det tror jag nog.
Ja, spännande att få lite insikt där. När vi även har dig med oss måste vi prata Timrå. Det känns som att alla klubbar du har varit i ligger liksom i stor fokus den här säsongen. Jag tänker på HV Leksand. och Timrå då, som är bästa laget utanför SHL. Hur ser du på deras resa och säsong?
Ja, men de har ju varit bra hela året. De har ju knappt haft en enda dipp. Svårt att se vilket lag som ska kunna matcha dem i en slutspelserie faktiskt. Det är ju om de själva upplever att de verkligen är så bra så att de bara ska kunna gå igenom det där. Vilket jag inte tror. Men det finns ju en risk att om de hamnar i ett underläge och de absolut inte har förväntat sig det, så kanske det skiter sig. Men jag har svårt att se att något lag ska kunna rå på dem i år.
Bryr du om dem? Alltså, du har ju spelat för dem, var det 2 eller 3 år som du var där uppe? Alla lag som man väl har varit i, har man lite extra känslor för dem? Eller går man bara snabbt vidare och lever i nuet?
Jag tror det beror ju helt på vad man har haft för vad man har för upplevelser och minnen från de här klubbarna. Har man haft dåliga år där, då kanske man kanske inte vill tänka så mycket på det. Medans har det varit i en förening där man tycker att allting har funkat så bra, familjen trivs bra och man har haft bra hockeyår, men det är klart att sådana föreningar gör ju att de håller man ju kärt. Så det är nog väldigt beroende på prestation och hur man har mått under de åren, ska jag säga, om man bryr sig om dem eller inte.
Och hur mådde du Timrå då? Vad har du för känslor för dem?
Till att börja med, så det här är ju jättelänge sedan. Så jag spelade i Timrå, det är ju 10 år sedan. Så att, jag har inga känslor för Timrå och så. Jag skulle bli glad om de gick upp, för att de har vandrat länge där nere och de var upp en sväng och ramlade ur igen. Men jag tycker ändå de har en så pass bra organisation som de ska kunna vara uppe i SHL. Jag tycker inte någon mer om dem än BIK Karlskoga. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska svara riktigt.
Vilken klubb, om jag säger så här då, vilken klubb skulle du vilja ha upp? Vilket lag tycker du skulle liksom berika SHL och med starkt varumärke och många supportrar och sådär? Finns det något lag som du känner att ja, men de där är roliga och högst upp?
Självklart. Jag tycker ju att lag som Timrå, Södertälje, AIK, Modo, det är ju sådana lag som kan spela i SHL. De har ju en grundbas för att kunna göra det. Man har en bra arena och det finns en fanskara och så vidare. Så det är väl ändå lag som jag tycker kan vara där uppe. Sen är det svårt med Bickaskoga. Det kommer ju alltid att vara ett farmalag. Ett lag som utvecklar spelare. Jag kan inte se att de ska kunna spela i SHL. Det finns inte. Karlstad ligger för nära. Jag tror tyvärr.
De har ju en ny arena på gång. Det kanske förändrar spelplanen.
Ja, men jag har svårt att tro det ändå. De har för nära till både Örebro och Karlstad. Så de kommer alltid att vara lillebror och alla klubbarna roffar åt sig deras bästa spelare. Svårt att få dem att stanna kvar där.
Vettigt tugg. Jag tänkte vi skulle avrunda lite med, i alla fall är jag nyfiken på det. Jag vet inte hur du säger, Abris, och jag vet inte hur våra lyssnare är då. Men jag har alltid funderat på hur det funkar med spelarlöner när man går i pension och så vidare. Är det så att när du har ju gått ut och sagt att nu slutar jag. Kan du bara ta ut dina spelarpensionspengar redan nu, eller måste du vänta till ett visst år, eller hur funkar det för hockeyspelare?
Nej, men det är så här, när man spelar, om du tjänar så pass bra så att du kan lägga undan pengar, då hamnar ju de i en kapitalförsäkring. Så
och vad är tjäna bra då? Vad är det för något då?
Nej, men om du tjänar mer än vad du vill ta ut. Det kan ju vara, för någon kanske det är 50 000, för någon kanske det är 250 000. Det beror helt på vad man tycker är bra och hur mycket man vill leva på. Så om du tjänar så pass bra så att du kan leva och kan stoppa undan pengar, så då hamnar ju de i en kapitalförsäkring. Så den samlas ju på under de åren man spelar, och byter du lag, då öppnas det en ny kapitalförsäkring. Så som i mitt fall, jag har en från Timrå, en från HV och en från Karlskrona. Det är de tre kapitalförsäkringar som jag har. Så nu då när jag har slutat, då kan jag välja, och om jag vill ta en av dem, då kan jag börja plocka pengar från den. Då måste man ta ut pengar i minst 5 år. Så då får man välja vilken summa man vill ta ut då under 5 år. Du kan ta ut det på längre tid om du vill också. Men så fungerar det.
Uh-huh.
Så jag kan ta ut det nu
hur mycket måste man ha i kapitalförsäkring för att ha ett drägligt liv efter karriären då? Hur mycket måste man ha sparat under 10 år eller 15 år?
Ja, med tanke på att det sätts ju in, om du sätter av 100 000 så tror jag att klubben betalar in runt 20% extra i någon så här skatt som försvinner på en gång. Så att om, säg då att om jag har 10 miljoner på mitt det där kontot, då är ju inte de 10 miljonerna mina, utan när man har betalat skatter och så vidare så kanske man har hälften kvar. Så jag skulle väl säga att du kanske behöver, ska man gå i pension redan nu, 15 miljoner, något sånt.
Det är mycket pengar man måste spara ihop. Men den är ganska lågbeskattad, va, om jag kan regla korrekt. Va?
Nej, den är beskattad som en vanlig inkomst. Så...
Aha, det beror på vad du har för inkomst, alltså hur mycket du tar ut om du jobbar vid sidan om det här.
Ja, men precis. Anledningen till att det här, jag vet inte, hur mycket kan man ta ut för att betala låga skatten? Det är väl strax under 40 000, va, tror jag.
Ja, brytpunkten ligger väl där.
Ja, så tanken med hela det här konceptet är väl att när man då går i pension, om man säger, istället för att plocka ut 75 000 i månaden och betala den här extra skatten, så kanske du istället kan bara ta ut 40 då, och då sparar de här procenten. Ja, så du får tillbaka mer pengar, hamnar i din ficka istället för att det blir skattat. Det är väl det som är själva grejen med den här löneväxlingen.
Ja, vad säger du, Abis?
Ja, jag är mållös över eran ekonomiska genomgång där. Själv brukar jag bränna iväg allt första veckan och sen får man leva på kärlek resten av månaden.
Har du nog spelat pension från Vålerengen?
Inte direkt. Men, nej, det var som Karlsson sa, det beror på lite grann hur mycket man får ut, hur mycket, om man känner att man kan sätta undan något. Och i det fallet så var det väl inte... Så krävdes väl de pengarna till annat. Så att jag får leva på fågelsång.
Och en rejäl journalistlön då. Jättebra tugg, grabbar. Är det någonting som vi mer ska förhörsfråga Kåran om? Eller ska vi släppa han så han kan gå och utbilda sina duktiga pojkar och bli bra hockeyspelare?
Ja, det låter ju vettigt. Det kan ju behövas. Så det är väl, de behöver påfyllning där i Leksand sen när de här utländska kärnorna lämnar. Så får de fylla på med från deras duktiga junior- och ungdomsledare istället.
Vad är det för ålder på den som helst, Mattias?
Han är 07, så han går i 7:e klass.
Hur har den här pandemisäsongen varit hockeymässigt för honom då? Är det totalt kalkat?
Jag skulle säga så här att alla ungdomslag har tagit väldigt hårt på den här säsongen. Det blir inte alls samma sak att bara träna. Man märker att det ser ut som att många vill att det ska ta slut. Det har varit en väldigt lång säsong. Man är van med att träna några träningar i veckan. Sen spelar man belöningen och spelar match på helgen. Så det har varit en ganska tuff säsong för dem också. Och ännu värre för våra juniorer såklart. Men jag tror att det har tagit hårt på alla. Och det är nog viktigt att... man kommer igång med alla de här vaccinationsprogrammen och allt som ska till nu, för att vi kan inte ha ett till år som är så här, för det blir nästan som att det är ett förlorat år. För många spelare är det ett förlorat år. Och vi märkte ju direkt vilken skillnad det är på när man valde att stänga ner. Vi är ju en utav få föreningar som hade nedstängt väldigt lite. Det var bara någon vecka vid jul som vi hade stängt. Men den tiden, jag tror vi var 3 veckor var vi från ishallen, tror jag. Och den tiden som vi var borta då märkte man ju, det är många spelare i vårat lag då som inte har varit på is överhuvudtaget. Och man ser ju hur fort det går. Hockeyn är ju verkligen en färskvara, så att man behöver ju, vissa barn har inte möjligheten eller har inte lusten att vara på is utöver de ispassen man har. Så att det är viktigt att vi får ha våra ispass. Som man har på schemat. Såklart.
Vi får hoppas att det här går över. Att det normala infinner sig. Hade du något mer, sa du, Kålan? Det lät som att du hade
någon fråga. Jag skulle fråga er en sak. För jag såg nu, kolla på Jocke Lindström. Han är ju snart uppe i topp 10 här på all time i SHL med poäng. Han är inte så långt kvar. Kommer vi ha några fler sådana spelare? Jag tror ju att det är helt slut. när han och Joel alltså försvinner, de bästa... så kommer vi inte att ha spelare som spelar i SHL hela karriären och kommer kunna, jag säger så här, det kommer inte kunna vara någon spelare som kan ta sig in på de här listorna. Vad säger du?
Nej,
är man duktig på hockey så hamnar man ju KHL eller NHL, så är det ju.
Men det är ju också det där, det ska ju vara någon som är väldigt hemmakär på något sätt, som trivs väldigt bra, som bryter, som Jörgen Jönsson som lämnar NHL för att åka till Karlstad, eller Joakim Lindström som aldrig liksom fick det att klaffa där och kanske inte trivdes hundra heller, varken där eller Ryssland. Jag tror det är liksom enda chansen i så fall, att det sociala möjligtvis då väger så tungt. Så att man pratar väl lite om det här med Davidsson och Jönsson. Vi kommer aldrig att ha de typen av spelare. Nu sitter vi med Jocke Lindström och Joel Lundqvist. Och jag är väl kanske lite löjligt optimist här. Men jag tänker väl att det kanske kan finnas någon sån framöver också. Som värdesätter det här med att vara på hemmaplan. Och tjäna en tiondel av vad de kunde göra egentligen. Då, så där. Så att, jag vill inte ge upp hoppet i alla fall.
Men det är en intressant tanke. Vem är det nästa efter de här... Ja, superspelarna som kan göra väldigt många poäng, för att du måste ju producera för att komma upp på den här listan högt, och producerar du år ut och år in så får du förmodligen chansen i landslaget, och får du chans i landslaget så kommer det komma ett kontrakt med KHL eller NHL, och då spelar man borta några år och då är man chanslös att komma upp högt på den här listan. Det är ju väl lite samma sak med de som får sina tröjnummer hissade till taken. De kan ju inte ha haft en 10-årig NHL-karriär. Då blir man ju aldrig den här, då får man ju aldrig den här ikonstatusen i klubben.
Nej, det kommer bli svårt, precis som du säger. Det här KHL fanns ju inte på samma sätt. Som ändå, de har ju roffat åt sig. Det är väl, vi har väl spelare för ett helt SHL-lag där, om inte fler.
Ja. Vem kommer ni på något namn nu? Vem kan ta över efter Joel och Joakim? Vem kan bli det nästa att liksom...
Det är omöjligt att säga, va? För att det beror ju på vem som kommer hem egentligen. Det är alltså, för Jocke var ju ändå 27-28 år när han återvände till SHL. Då hade han ändå gjort en ganska lång resa där borta och varit i KL och så. Va? Så att han är född 83 och kom hem 2010. Så han borde ha varit 27-28. Melke Karlsson, nu är inte han en sån spelare, men han kommer ju hem nu till exempel. Va? Så det är om någon som från NHL eller KL bara känner, det kan ju vara att frun känner att vi ska bo hemma nu eller vad som helst. Alltså. Det är något sånt vi får hoppas på. Men vem det blir är ju, ja, den är ju tuff. Jag vet inte, jag har ingen namn spontant. Eller.
Vi har ju Robert Rosén, men han är väl född 87 eller något. Jag vet inte hur långt han skulle kunna nå där. Men han börjar ju också bli till åren.
Ja, för det som är så häftigt med Joakim Lindström är att han har gjort sina poäng under egentligen en 10-årsperiod i SHL här nu. Eller han har ju varit borta ett par svängar i det också. Så det är ju inte det att han har gjort 17 säsonger i SHL, utan han har ju skickat in det här på ganska kort tid också. Så att sånt årtionde som han har gjort mellan 2010 och 2020, det blir svårslaget.
Ja, men han är helt överlägsen. Det finns ju ingen.
Jag går neråt på listan nu. Robert Rosén ligger på plats 58 med 320 poäng på 452 matcher. Och sådär. Sen har vi Martin Törnberg som fortfarande är aktiv, men han spelar ju Dalen just nu. Sen finns det inte så mycket mer. Dick Axelsson, 296 poäng på. Men då är vi nere på plats 72. Det är en väldigt bra lång resa upp till topp 20 därifrån.
Han är fortfarande ganska gammal. Så det måste ju vara någon som har ett par år på sig. Det känns ju inte som att Dick kanske kommer spela 6-7 år till.
Nej, jag tänker ju på någon som kanske har gjort 2 eller 3 säsonger som ung här i SHL. Sen åkte över till att spela utomlands och så kommer hem som 27-28-åring och orkar köra 10 år. Det är något sånt nästan som måste till, tror jag, för att komma upp i det där. Det är svårt att se någon spela liksom 17-18 säsonger i rad i SHL.
Och lyssnar ni på det här och tycker att ja, men han kommer ju komma upp på en topp 20-lista eller topp 15, så vet ni var ni hittar oss på sociala plattformar. Så skriv gärna dit några namn och tyck till och var delaktiga i diskussionen. Det gillar vi. Jag tycker att det avrundar för idag. Det är dags att gå ut och ta lite promenader och njuta av det som börjar närma sig vår, och fundera också på vad vi ska göra i veckan. Vad står på ditt schema, Kolan?
Jag har faktiskt isträning om 2 timmar med U12-laget. De har studiedag och jag är ju arbetssökande, så då passar jag på att och köra ett extra pass med dem. Så de får två ispass idag.
Har inte ni grabbar som är lika gamla, Abres och Kola? Hur gamla är dina pojkar, Abres?
Jo, men det stämmer bra. Jag har, eller 07 är i alla fall den äldsta, så att det där är väl samma i alla fall.
Har ni mött varandra i någon match då? Vart det stökigt och irriterat, eller?
Jag vet inte om Lia, Mattias grabb var med då, för de började väl där då. Jag var ju, det är 2 år sedan jag var med nu senast, och då var väl de kommit precis till Leksand kanske. Ja, jag vet inte. De har mött varandra i alla fall säkert.
Vilket lag spelar ni?
Strömsbro.
Jag vet inte om vi kan ha mött dem på någon kupp i så fall.
Ja, jag tror det var någon kupp där i Västerås eller något sånt där.
Ja, det kan nog stämma.
Du såg ingen Kapten Haddock-figur i motståndarbåsen som skrek på domaren och motståndarna och sådär?
Ja, men jag är bara med. Jag är inte med som ledare med min äldsta pojk, utan jag är med min 09 U12. Det är där som jag är med som ledare.
Vi får se vad som händer och kanske möts de i T-pucken framöver. Tack för att ni var delaktiga i podden och tack alla ni som lyssnade på oss idag.
Tack, tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.